Hej och välkommen till podden Under körsbärsträdet. I podden tar vi upp stora och små saker, intervjuer med intressanta personer, men också djupdykningar i ämnen som vi vill veta mer om. Högt och lågt, allt eller inget. Gunnar Edander är kompositör och musiker. Han har jobbat på Stockholms stadsteater och gjort musik till över 100 teaterföreställningar. Han har skrivit musiken till kvinnokampsånger som Å tjejer och Vi är många. Och jobbat med Susanne Osten, Lotte Ejebrandt, Helge Skog och många andra. Han var även en av grundarna till Unga Klara. Frippe träffade honom för att prata lite om livet.
Är det mig? Jag har bakat också sen. Nej, tack. Hur är livet?
Ja, just nu är det ju coronatider så är det lite lugnt, verkligen. Man får hitta på och göra lite saker att göra. Sticka ut och röra på sig.
Och vad gör du för saker?
Jag åker gärna Djurgårdsfärjan ut i Djurgården och tar en promenad. Det tycker jag är jätteroligt. Mm. Det hände någonting faktiskt här för några dagar sedan när jag skulle åka Djurgårdsfärjan. Det har aldrig hänt förut i hela mitt liv. Jag satt alldeles ensam på Djurgårdsfärjan. Det var en märklig upplevelse. Mm. Och jag har ändå åkt Djurgårdsfärjan ända sedan jag var liten. Jag tycker det är så jätteroligt att åka Djurgårdsfärjan. Och så åker jag på andra sidan och så kan man åka lite spårvagn också. En sån där, vad heter det, nörd på spårbunden trafik. Jag tycker det är jättekul.
Var växte du upp någonstans?
Jag är född på Kungsholmen, en liten gata som heter Kronobergsgatan. Och vi bodde en nedre botten kan man säga faktiskt. Vi hade bara ett snickeri under och det var väldigt mörkt. Jag kommer ihåg att man fick ha lamporna tända för hela dagarna. Och ibland så speglade sig solen i fönster på andra sidan och då blev det ljust i lägenheten. Det är fantastiskt hur mörkt det kunde vara. Och så lekte jag på gården, en liten gård där jag åkte omkring med min trehjuling och så. Och så kunde jag gå upp i Kronobergsgatan. Och själv, på den tiden, då kunde man gå över Fleminggatan med en liten grabb. Det var ju så liten trafik så man kunde gå över där upp och lekte där uppe själv. Det var märkligt. Att tiden har förändrats. Idag skulle man inte släppa iväg en 4-5-6-åring över Fleminggatan, precis.
Nej. Men det var mycket barn där också.
Ja, det var det naturligtvis man kunde leka med.
Fanns det musik i ditt hem?
Ja, fanns mycket musik i mitt hem. Pappa kom ju från Dalarna och det är ju sånt här verkligen kulturområde från Gagnef och så. Så att han spelade ju gitarr och dragspel och sjöng och satte text i sånger och så. Och mamma, hon hade en väldigt fin sångröst också, så hon gick och kvittrade och sjöng hela dagarna. Så jag tycker ju hemmet var fullt av musik ända sedan jag var liten. Och sen när vi kom upp, jag har en släktgård i Gagnef där uppe som har gått i arv över 500 år så. Och när släkten träffades där uppe så spelade alla massa instrument och vi sjöng och sådär. Så jag började komponera små stycken som jag hade med gården och människorna där uppe. Sådana här finsk Eriksvals och Österforsvalsen och Spirkambo och vals på Flottbron och sådana här saker som jag satte ihop. Det är ett helt litet häfte också. Toner från Österfors och Finskgården heter det faktiskt.
När började du spela en instrument när du var liten?
Det var ju så att jag började med musik. Det är ju en väldigt lustig grej egentligen. Min lärarinna, när jag gick i andra klass i Kungsholmens skola, hon tyckte att jag hade en sån vacker röst. Jag hade en väldigt fin gossopran då när jag var 7-8 år någonting sådär. Jag fick sjunga jämt. Alla sa, kan du inte sjunga lite och sådär. Så att hon sökte till det som idag är Adolf Fredrik. Det hette ju på den tiden Stockholms folkskolor sångklasser. Som var startat 1939 av en musiklärare som heter Hugo Hammarström. hon sökte till den här skolan för min räkning utan att säga någonting till mina föräldrar. Så en dag när jag kom till skolan då, när jag var 8 år, så sa lärarinnan att hur är du Gunnar, idag ska du göra ett sångprov i Fredhälls skola där. Och då var en lärarinna som följde med mig till den där skolan. Och skulle jag sjunga någonting för Hugo Hammarström, som satt vid flygeln. Och jag hade ju inte förberett mig alls. Och jag satt och undrade, vad ska jag sjunga för någonting? Vad kan jag? Jag kan Du gamla, du fria kan jag. Och så kom jag på, ja visst, ja, vi har ju lärt oss en sång i, alldeles nyss i skolan här. Som jag sjöng. Den går så här va. Fyra rädda skräddare och en liten hund drog ut på äventyr i en grönan lund. Alla rädda skräddarna hade ett gevär. Hunden hade yvig svans och en nos och skär. Och tydligen sjöng jag så himla bra alltså. Och så skulle jag knacka takt. Hugo Hammarström, han knackade före dem. Och så skulle jag knacka efteråt. Likadant. Och så tog han en ton på ett piano. Och skulle jag sjunga då. Och så där. Massa små provgrejer. Och tydligen gjorde jag det så himla bra. Så att jag blev antagen. Och mina föräldrar blev helt förskräckta. Va? Så att vi gick upp till rektorn på Kungsholmens skola och mina föräldrar bad rektorn att jag skulle slippa att gå i en sån himla konstig skola som bara höll på med musik. De ville att jag skulle lära mig räkna och skriva också, som alla andra barn. Och då sa rektorn, nej men det är klart att han får lära sig räkna och skriva också. Och vi är så stolta att vi fått in en elev från vår skola till denna fina musikskola. Ja, så sa mina föräldrar. Och så gick vi hem och på den vägen ner. Det var väl en otrolig tur att min fröken sökte för mig. Alltså att, ja, hade hon frågat mina föräldrar hade de sagt nej. Alltså.
Vad hade dina föräldrar sagt att du skulle bli?
Nej, de hade ingen tanke på vad jag skulle bli eller så. Alla pappas vänner de sa, ja sonen han ska väl ta över pappas verkstad på Pilgatan. Pappa hade ju en smidesverkstad på Pilgatan på Kungsholmen. Så att alla trodde att jag som son då skulle ta över den där. Men pappa sa faktiskt att nej, han ska få göra någonting som han själv vill faktiskt. Det ska han göra. Så att de blev väldigt, de tyckte det var fint. De blev jätteglada med det här med musiken och så. Och stöttade mig väldigt sen när jag väl började i sångklasserna som det hette.
Och gymnasielinje gick
det
där?
Nej, det fanns inte gymnasiet där faktiskt. Att, jag tog realen där. Gick 3:an, 4:an, 5:an, 6:an, 7:an, 8:an, 9:an gick jag där faktiskt.
Okej.
Okay. Ja, det var okej, men den där... Enda problemet var att den där Hugo Hammarström som jag talade om, han som startade sångklassen, han var en riktig elitist alltså. Och jag var ju inte vattenvärd i hans ögon eftersom jag inte kom från ett kulturellt hem. Så jag hade ju ingen aning om vem Mozart och Beethoven och de här var för någonting. Jag hade ingenting, jag visste ingenting om sånt. Och andra elever som kom in där, de var ju... barn till sångare och kompositörer och dirigenter och så. De hade ju naturligtvis drillats då innan de här proven och så vidare. Så att de hade en helt annan kulturell bakgrund än vad jag hade. Så att första betyget jag fick i musik av Hugo Hammarström, det var B-fråga, tror jag. En sånt där. Så alltså nästan underkänt så att säga. Mm. Och det kändes ju väldigt sippigt alltså att han var så verkligen riktigt elitist. Men jag tog ju hem på honom sen. Med tiden så kunde jag, när han gick i pension så kunde jag skicka hem lite körsånger till honom faktiskt. Så visa att det kunde bli någonting av ett maskrosbarn som jag också faktiskt. Det var märkligt.
Vad gillade du för musik som barn? Eller när du var ung?
Ja, redan då så, ja, den musik jag hörde hemma, det var ju mest enkla visor och sånt där och så. Så hade vi ett och annat en och annan stenkaka med lite mer seriös musik som pappa tyckte om, va? Och så Offenbach och Mendelssohn och Brahms och sånt där, de populära stycken och sånt. Men ja, det var väl min smak på den tiden. En dag så kom han, det var väldigt hårt i skolan, för att när jag var 9 år, då sa Hugo Hammarström till oss att ja barn, nu går ni hem och så ska ni skriva en sång, text och musik, och så ska ni skriva ner dem i noter och så kommer ni tillbaka och så sjunger ni upp sången. Så det var jättesvårt. Vi hade ju inget piano hemma eller så. Hur fasen skulle jag få till att hitta på en melodi eller sånt? Men jag hade en släkting som inte bodde så långt ifrån, som hade en orgel. Så jag gick hem till honom och satt vid den där orgeln och trampade och hittade på en melodi som jag skrev ner. Och så hjälpte pappa mig att skriva text till den där också. Och jag skrev ner noter som jag kunde sjunga då nästa dag när jag kom till skolan. Och den kommer jag faktiskt ihåg än idag. Det brukar jag kalla för mitt opus 1. Va? Den går så här. Ute i den gröna skogen växer blommor sköna. Fåglarna, de börjar kvittra ut i solens strålar. Fåglarna, de börjar kvittra ut i solens strålar. Den kommer jag ihåg. Den har jag sparat, den där sången faktiskt. Jättefint. Som opus 1.
Men sen gick du på musikhögskolan också, eller?
Nej, jag kom ju in på Enskede läroverk. Gick det uppe vid Gullmarsplan där. Som nu heter det Nacka, eller Värmdö gymnasium tror jag heter det. Men det var Enskede läroverk där uppe, och då pluggade jag lite extra faktiskt för musiklärarna där. En som heter Stig Gustav Schönberg och en annan som heter Runar Mangs till exempel. Efter skoltiden så läste jag lite extra för dem så att säga. Och sen så när jag hade tagit studenten så började jag läsa musikforskning. Alltså, musikforskning och teater och konst. Det var de tre sakerna som jag gjorde. Så att jag tog en fil kans på det sättet. Men jag gick aldrig på Akis eller sådär på det.
Men vad gjorde du efter den filkanden då, så att säga?
Ja, filkanden så gjorde man naturligtvis militärtjänsten.
Vad var du för militärgrad?
Ja, då blev jag signalist. Va? Så att, eftersom man var musikalisk så kunde man... Men jag avskydde det där med militär. Det var ju... Ja, helst hade jag velat slippa det där. Jag sköt i backen och sånt där när man skulle... Jag har skjutövningar och sånt där. Jag la mig i diket och vilade när man skulle ut och cykla. Och så där, så att jag maskade väldigt. Jag tyckte det var fruktansvärt. Det var en hemsk tid. Det var 8 eller 9 månader man var borta. Jag tyckte det var fruktansvärt. Så att när man skulle göra en repmånad sen så småningom så vidare, då vägrade jag. Så jag vapenvägrade. Så att, och sen har de inte frågat efter mig mer. Så blev det med den grejen.
Men vad gjorde du efter lumpen då?
Sen så kom jag faktiskt... Det är ganska lustigt där. Jag åkte... Pappa tog med mig till Paris 1959. Han hade varit i Paris strax efter kriget. Och så sa han en dag 1959... Så, Gunnar, jag ska visa dig Paris. Det är en underbar stad, sa han. Så vi åkte till Paris, han och jag, 1959. Och på den resan så träffade jag en flicka som heter Gunhild Ejebrandt, som jag blev så himla kär i. Och jag frågade henne, hör du, vad ska du bli när du blir stor? Och så där. Ja, jag ska bli skådespelerska, sa hon. Så, va? Så, ska du bli skådespelerska? Ska du inte ha ett riktigt arbete? Sa jag till henne. Det visade sig att hon var fast besluten att hon skulle bli skådespelare. Och hon tog sig sen fick namnet Lottie. Det är Lottie Ejbrandt som hon är ju känd från Sällskapsresan, för den där Majsan. Så hon och jag och Susanne Osten och Leif Sundberg, vi startade en fri teatergrupp 1968 som heter Fickteatern. den hade ingen scen utan den var uppsökande. Och den skulle vara så liten att den gick ner i fickan, sa vi så att säga. Så att vi turnerade runt omkring i min bil, och jag som körde, och vi lastade in det vi behövde i bakluckan, och så åkte vi ut i skolor och fängelser och vårdanstalter och spelade 1968 till 1971 höll vi på. Det var väldigt roligt. Sen så, som det kan bli så här i grupper, fördelning, att jag blev tillsammans med Susanne Osten faktiskt 1971, så att då blev vi ett par. Och sen så började vi på Stadsteatern. Vivica Bandler anställde Susanne Osten och mig för att dra igång barn- och ungdomsteaterverksamheten på Stadsteatern. För man hade ju byggt kulturhuset. I kulturhuset fanns det en nybyggd teater där också, Klara teatern. Och så vad som folk undrar, vad ska vi göra med den här teatern? Då sa Vivica Bandler att... Jag utropar den som barnteaterns hus. Här ska vi spela barnteater. Och då fick Susanne Osten och jag sätta igång och dra igång och spela barnteater där. Och den första produktionen vi gjorde, den var uppsökande för ungdomsgårdar. Och den hette Tjejsnack. Och då skrev Susanne och... Margareta Garpe, hon frågade om inte Margareta Garpe ville vara med och skriva den där pjäsen. Och då jobbade vi på ungdomsgårdar ett tag för att ta reda på hur är stämningen på ungdomsgårdar, vad är det som händer, vad ska vara pjäsen handla om. Och sen när vi träffades efteråt så sa vi det, att det är väldigt vad killarna tar plats. Tjejerna är ju alldeles tysta. Man borde ju skriva en sång om att tjejer måste höja sina röster. Och då kom den där sången, tjejer, vi måste höja våra röster för att höras. Och den där sången blev ju väldigt populär, väldigt snabbt, och började sjungas i demonstrationer och så. Och då hörde musiknätet Vaxholm, MNV, av sig och sa, den där skulle vi vilja spela in och göra en LP på sig. Men vi kan inte göra en LP bara på en enda sång, så att... Då samlade Susanne Osten och Louise Valdén, en annan tjej som skrev texter och så. En massa tjejer hemma hos Susanne och mig på Östermalm på Vittstocksgatan. Och så sa de så här, hörni, nu går ni hem och skriver texter om kvinnans situation. Och så komponerade Gunnar musik till det här. Och det var ju lustigt att jag skulle skriva musik, men det var ju så att... jag var deras huskompositör, och 1971 fanns det inte så många tjejer som skrev musik, och inte heller tjejer som spelade musik faktiskt. Det var väldigt konstigt. Så att folk brukar säga det, är det en man som har komponerat musik, de här kvinnokampsångerna och så vidare. Och det är inte så konstigt att det var så, och det var killar som spelade på de här skivorna. Det kom ju ut den här skivan Sånger om kvinnor, kom 1972 och fick en Grammis som bästa gruppproduktion också. Det var ju fantastiskt, flygande start på den där. Så det har hänt mycket sedan 1971. Nu är ju massor med tjejer som både skriver och spelar och så. Det finns tjejband och så. Så att det är verkligen kul att den utvecklingen har gått rätt håll.
Fanns det flera kända låtar som man kommer ihåg?
Från den sen? Ja, du har ju den här också. Ska bli sjuk, syster jag, tralala. Syster är säkert tjusigt att vara. Jag ska glittra och le som en strålande fe. Ja, det ska lilla jag, tralala. Tralalalalalalalala. Som Lottie Eibrandt sjunger faktiskt. Den har ju blivit väldigt spridd och spelad faktiskt då. Och den här också. Vi är många, vi är hälften. Hälften av alla som finns är kvinns. Som Marie Selander sjunger.
Och du komponerade musiken.
Jag har komponerat musiken till den, ja, till exempel.
För man lyssnar på den där skivan, så är det ju, just den skivan är ju väldigt välproducerad. Det är liksom piano, det är flöjt och trummor. Allting sitter väldigt bra. Det här är liksom, hör att det är väldigt bra gjort.
Ja, men gud, så enkelt det är gjort. Det är gjort på två kanaler alltså. Så här. Och Det är nästan bara en enda tagning, så att man la in piano och gitarr och allt möjligt på en kanal och slår in sången på en annan kanal och så. Så att om man lyssnar riktigt noga så hör man lite felspelningar och sånt där, men det var inte så himla noga. Det är ju spelglädjen som var det viktigaste av alltihop i det där.
Och vilket mottagande fick den skivan i pressen? Och...
Ja, väldigt bra. Och den sålde väldigt bra också.
Från första dag?
Ja, den sålde väldigt bra faktiskt. Det fanns ju, det var ju väldigt nytt det här med kvinnokampen och women's lib och sånt där. Det var ju helt nytt faktiskt på den tiden. Så att den blev populär, den spelades på fester och sådär också. Man var runt och då kunde, därför att jag ville att den där musiken skulle vara lite svängig. Vi hade gjort en skiva innan faktiskt fick teatern med att allt växer till det hejdas. Med politiska sånger. Och så. Men de var ju mer allvarliga och så. Och jag kommer ihåg att man kom på fester och så när de satte på den skivan. Så tog folk av den och satt på någonting som var mer svängigt. Så tänkte jag, nästa skiva, då ska det vara en skiva som man kan spela på fester och som är svängig. Och så att många av de här sångerna, det är väldigt fart i sångerna. Va? Så att man kan dansa till musiken och så. Så att den blev helt annorlunda. Och sen fortsatte ju Susanne och jag att jobba ihop på Stadsteatern. När vi blev anställda då, 71, Susanne och jag på Stadsteatern, så gick vi och såg alla föreställningar som var där och så. Och då sa vi, det är ju fantastiskt vad homogen publiken är. Det är ju 90% kvinnor i publiken, alltså det är ju inte klokt egentligen så här. Och Susanne sa, ja, man borde skriva en pjäs om kvinnor, för kvinnor och med massor av kvinnor på scen. Och så. Och på det sättet växte Jösses flickor fram 1974.
Så Jösses flickor, det var en teaterpjäs på Stadsteatern?
Teaterpjäs på Stadsteaterns stora scen. Den blev ju en jättesuccé verkligen. Och där slutsången i den blev också väldigt populär. Kan vi, vill vi, törs vi, ja vi kan, vi vill, vi törs. Så det är en annan sån där kvinnokampssång som är väldigt känd och populär. Och det blev en LP av den skia, av den musiken också, Jösses flickor. Mm. Sen gjorde vi en uppföljare till den som heter Fabriksflickorna. Susanne Osten och Margareta Garpe och jag, så att säga. Som spelades runt om i Sverige där det fanns sömmerskor. För att det var ju intressant där med att man höll på att lägga ner alla trikår i industrin och så. Så att den fick heta Fabriksflickorna. Det blev också en LP på den.
Ja, det är ju verkligen starka, kända sånger från den tiden. Och många av de här sångerna är liksom en signaturmelodi, kan man nästan säga, för kvinnokampen har det blivit liksom från den tiden. Så många klassiska har blivit helt enkelt klassiska.
Ja, jag brukar ibland skoja med, om jag pratar med en tjej så där. Ja, hör du har säkert sjungit någon av mina sånger. Nej, det tror jag inte, sa jag. Har du inte sjungit den här tjejer? Jo, det har jag gjort. Ja, hit med 100 spänn, säger jag. Så jag slår vad med dem, så att jag skojar. För det har nästan varenda tjej sjungit den där. Till och med på dagis så har man sjungit den där. Åh, tjejer och så. Det är, jag är väldigt stolt över att man har gjort en sång som så många har sjungit. Va? Att det har inte blivit, det är inte bara min egen sång, utan det är hela alla sång den där, så att säga. Så att tillhör alla.
Men du har också gjort teatermusik på Stadsteatern.
Ja.
Utöver den här.
Ja, jag räknar ihop så har jag kanske gjort musik nästan till 100 pjäser faktiskt. Dels från Fickteaterns tid och sen så från Stadsteaterns tid. Susanne och jag startade ju en grupp som hette Unga Klara 1975. Och vi gjorde ju många, många, många pjäser. Och
vad var Unga Klara för någonting då?
Unga Klara var ju en pjäs som skulle spela, riktat sig till barn och ungdom, så att säga.
Och den finns kvar idag?
Den finns fortfarande kvar, ja. Det gör det. Och Unga Klara, därför att vi arbetade ju på Klarateatern i Klarakvarteren där och så. Och Susanne och jag hade varit i London och sett föreställningar på en teater som heter Old Wick. Och då hade de en barn- och ungdomsgrupp som heter Young Wick. Och då kom vi på, ja men det skulle man ju kunna kalla för unga Klara, så att säga. Så därifrån kommer namnet där, från den där engelska gruppen. Young Wick, så kom unga Klara till. Unga Klara finns ju fortfarande, jag har ju blivit national barnteatergrupp nu också. Så att det har blivit otroligt många pjäser som det har blivit. Och sen har jag ju fortsatt, jag träffar ju Agneta Ehlers Jarleman också, en filmare än så att säga, som hade gjort en film som nu sen fick namnet Smärtgränsen, om hennes arbete med sin pojkvän Sean som hade råkat ut för en bilolycka. Och där blev en väldigt, väldigt stark film, Smärtgränsen. Den fick ju en guldbagge för, som bästa film och så. Och hon frågade mig, för det, hon hade ju ingen budget alls nästan, frågade om jag kunde tänka mig att göra musiken till den där filmen. Och blev det pengar så småningom skulle jag kunna få då, så att säga. Så att, och jag tyckte filmen var så otroligt stark, så att jag komponerade musik till den där, och tydligen blev Agneta så nöjd med den musik jag hade komponerat, för att hon sa, jag tycker du har fångat Seans själ, sa hon. För att min musik var så enkel, det var som en barnvisa, för Sean var ju så pass skadad så han var som ett barn i ansiktet. De som har sett filmen kommer nog ihåg Seans ansikte. Och sen dess har vi fortsatt att arbeta tillsammans, Agneta och jag, med många, många pjäser. En av de första, det var, vad hette, Lilla Boje. Om Karin Boje när hon var 10-13 år. Hon hade ju skrivit massa texter och dikter när hon var liten, så att säga. Som hennes mamma hade sparat på vinden. Det är inte ofta det finns dikter kvar av barn eller poeter som har skrivit som barn och så. Men jag hade tonsatt de här dikterna, och det blev en föreställning med Gunilla Rör som spelade Karin Boye som barn 10-13 år. Den blev en väldig framgång.
Och vilket år var det då ungefär?
Och den hade premiär 1991. Mm. Och den har vi ju spelat utomlands också, i 7 länder faktiskt. Då heter den Little Karin Boye. Man kan inte säga Little Boye, för då tror alla att det handlar om en liten pojke. Så Little Karin Boye. Och sen så, en skådespelare på teatern, han såg den där föreställningen och sa, kan inte du göra en pjäs om mig också? Så att säga. Han låg i skilsmässa, Lennart R. Svensson och så. Och då sa han att ja, jag skulle kunna göra en pjäs om August Strindberg. Han hade ju 3 äktenskap bakom sig. Så att, då gjorde vi en pjäs som hette Jävla kar faktiskt, om August Strindberg. Som också har blivit en jättesuccé. Den har vi varit på 18 utlandsturnéer och spelat i 16 länder på engelska. På engelska heter den Hell of a Guy. På svenska säger han så här, jag är en jävla kar som kan många konster. Och på engelska säger han, I'm hell of a guy who do know many tricks. Så den står fortfarande på repertoaren. Den hade ju premiär på 92, så att nu har vi blir det 29:e år som vi kommer att spela faktiskt den här. Jag har gått på Klara Soppteater.
Är du själv med på scenen då?
Ja, jag har varit med och spelat och kompat alla föreställningar faktiskt och så. Och i den finns det finns 9 sånger av, jag har tonsatt 63 Strindberg-sånger. Lika många sånger som han blev år. För Strindberg blev, han var så intresserad av numerologi. Så när jag hade komponerat 50 sånger så tänkte jag, ska jag sluta här? Men så kom det ju ytterligare dikter som jag hittade som här. Så fortsatte jag och skrev och skrev och skrev. Och så tänkte jag, 63, jag slutar vid 63. Strindberg blev 63 år. Och ja, så det blev 63 sånger. Och 9 av de sångerna finns med i Jävla kar.
Mm. Du har också jobbat med texter av Sonny Åkesson.
Ja, Sonny Åkesson. Det var ju så redan i fickteatern att vi skulle göra en föreställning just för fängelse och vårdanstalter, och då behövde vi texter, och då sa Susanne Osten: jag vet en bra författare här som skriver enkelt om rotmos och pölsa och allt möjligt sånt där. Sonja Åkesson. Och så vi kontaktade Sonja Åkesson och frågade om hon ville skriva texter för oss. Och det ville hon gärna. Tyckte hon var kul att skriva texter och sen så få se dem på scenen sen direkt. Så gjorde vi en föreställning som heter Slagdängor. Och Sonja Åkesson och jag, vi gav ut de där sångerna som en sångbok 1969 faktiskt. Slagdängor, så hette den. Så att Sonja jobbade jag jättemycket med, och då satt jag på den där kända adressen Drottninggatan 83A. Hon har ju den där självbiografi, jag lever ett lugnt liv på Drottninggatan 83A, kokar rotmos och pölsa och snyter ungar och putsa kopparpott och sådär, den där. Där satt jag med henne på den adressen, och så redigerade vi den där boken tillsammans. Och så sjöng vi sångerna tillsammans och drack kaffe och hade jättekul tillsammans. Sonja Åkesson är ju känd för att vara så dyster och mörk och så vidare. Men då när vi var tillsammans så hade vi bara jättekul, och Sonja älskade att sjunga också. Så hade vi jättekul, det var roligt.
Men då har du jobbat med film också?
Filmmusik?
Ja.
Ja, mitt aktiebolag heter ju faktiskt Film Music AB. Jag har ett eget aktiebolag för att jag fick en del pengar för en film som visades i hela världen. Och då behöver man ju ta in de pengarna så att inte de försvann allting.
Och vilken film var det?
Den heter ju faktiskt Tåg till himlen av... som utspelades i Sydamerika, och heter El Tren al Cielo, heter den på spanska, så att den visades i många många länder och så. Men jag gjorde ju framförallt musiken sen till Susanne Ostens film Mamma, som handlade om hennes mamma. Den blev också väldigt uppmärksammad, och så gjort musik till en del andra filmer. Men mest bara till lite seriösa filmer. Aldrig till några sådana här lättsamma Jönssonligan eller sånt där.
Har aldrig fått förfrågan, eller har du inte velat?
Nej, det är ingen som skulle fråga mig, tror jag. Om någon skulle fråga vilken sång tycker du bäst om av allt du har gjort, så kan man säga som en mamma skulle säga: jag kan inte välja bland alla mina barn. Alltså, alla är mina barn och jag älskar dem allihop, så att säga. Det är lika så med pjäserna också. De är helt underbara att spela i. Man känner att det fungerar och kommer fram efteråt och tackar och så. Det är en fantastisk känsla.
Har du skrivit texter också?
Nej. Det har jag inte gjort.
Aldrig?
Nej, jo, i tonåring så skrev jag ju lite texter och sånt där. Jag har faktiskt fått in en hel del på idén på Dikt idag faktiskt. Det är rätt roligt, men de skrev jag när jag var 17 år faktiskt.
Det är alltså Dagens Nyheter och så?
Så är Dagens Nyheter, ja. Mm. Ja. Jag låg och lyssnade en kväll på John Dowlands musik. Så han har skrivit en svit som heter Lacrimae, som betyder tårar. Och när jag låg och lyssnade på den på kvällen så blev jag så inspirerad, så jag tog fram papper och penna och så skrev jag ner precis bilder jag fick i mitt huvud på varje sång, varje musikstycke. 21 kortdikter som jag bara skrev ner. Och sen när jag tittat på dem där så säger jag: det här var ju inte så dumt faktiskt. Och sen har jag redigerat den. Sen har jag faktiskt skickat den till DN lite gång då och då. Så jag har fått in 5 stycken av de dikterna i Dagens Nyheter. Men jag är inte ute efter, jag är ingen skrivande person alls. Det är inte mitt arbete, så att jag håller på med musik istället.
Men du har jobbat med Helge Skog också.
Ja.
Hur har ni träffats?
Vi träffades på Unga Klara faktiskt. När han var en medlem där i Unga Klara. Och så gjorde vi en föreställning som hette Unga Klara berättar livet. Och varje skådespelare skulle berätta en historia. Ja, bara på 8 minuter någonting och sånt där. Och den skulle, man skulle berätta den som om det var självupplevd på något sätt och så. Och Helge Skog, han berättade om Aniara som hade tagit honom när han var tonåring.
Aniara, det var
Harry Martinsons Aniara. Det rymde på sättet. Och då sa jag, men det är fantastiskt. Jag hade ju också en sån där tonårsupplevelse när jag var tonåring av det här Aniara. När jag läste den så blev jag alldeles tagen. Alltså. Det var helt underbart. Så vi beslöt oss att göra en föreställning för mellanstadiet på Unga Klara då, som om Aniara. Med 7 skådespelare och vi var ju 5-6 musiker också. Och Helge sa det att ja, vi spelade för Aniara för mellanstadiet. För jag tror att det är nog det enda stadien som förstår Aniara. För Aniara är ju väldigt gåtfull. Den är ju verkligen, man kan inte säga att man begriper allting, men det är ett otroligt språk verkligen. Det sägs att han låg på soffan och dikterade den här för sin hustru Ingrid som skrev ner vad han sa för någonting. Den är, än idag är det ju är fantastiskt och den har vi spelat, Helge och jag har spelat den. Vi gjorde en kort, efter det så efter att vi hade gjort den där föreställningen för mellanstadiet så gjorde vi en enmansföreställning med bara Helge Skog i alla rollerna och med musiken som jag hade komponerat för mellanstadiet, den stoppade jag in i den här enmansshowen och den är ju ungefär bara 40-45 minuter lång och den har vi spelat i över 30 år den där. Så att när vi hade spelat i 30 år då fick Helge och jag en hedersmedalj och blev hedersmedlemmar i Harry Martinsson-sällskapet och så fick vi 30 000 kronor, en tusenlapp för varje år vi hade spelat. Och då sa Helge, jädra, han satt inte har spelat i 50 år. Och den har stått på repertoaren ända tills bara för några år sedan. Och den är ju, det är intressant att just Aniara har ju blivit så otroligt inne just nu med tanke på den första landningen på Mars. Det handlar ju om att att man flyr från jorden och ska iväg till Mars men kommer ur kurs. Det är ju det som den här Aniara handlar om. Och alldeles nyligen så visade ju TV den här filmen också om Aniara. Så vi har jobbat ihop många, många år.
Och fortfarande?
Det är nu, inte just nu. Det gör vi inte.
Vad har du gjort sedan senaste 20 åren?
Sen har vi, Agneta och jag gjorde faktiskt en musikal. Agneta fick beställning av att göra en pjäs om katter för en teater i Folkteatern, en trappa ner. Och då behövde vi sångtexter. Och då frågade vi faktiskt Lennart Hellsing om han ville skriva sångtexter. Och det ville han gärna göra faktiskt. Han hade ju tänkt på att skriva det för många, många år. Att skriva texter om katter. Men det hade ju legat den här... Cats hade ju legat i vägen för så många, men han kom med 21 texter som jag tonsatte och 14 sånger av dem kom med i den här musikalen, för Lennart sa det kan ju inte heta musikal när det handlar om katter, det måste heta musikal, va? Och så blev det, och den spelades ju i Göteborg då där och blev en jättesuccé, så att den har ju faktiskt översatts till 18 språk och spelas på massa olika ställen och så. Och gick på Dramaten här i ett helt år på utsålda hus och så. Så att den där, och den kunde ju inte heta, när man översatte till engelska kunde inte heta Cats. Utan då heter den på engelska heter Kitty Cats. Småkatter alltså. Så den har varit så rolig. Underbar att hålla på och arbeta med. Så den är jag också väldigt, väldigt stolt över. Och det var så kul med Lennart Hellsing och få jobba med honom också.
Förstår det. Men alltså, du har gjort så väldigt många musik. Stora saker som alla har berört många, många människors liv. Hur känns det när du tittar tillbaka på alla de här fina melodierna som har spritts över hela Sverige och världen?
Ja, jag måste säga att själv blir jag jäkligt stolt ibland när jag hör musik. Så att, har jag skrivit det här? Speciellt musik som jag skrev väldigt för länge sedan, på 70-talet och sådär. Jag tänker, var jag så duktig då? Fantastiskt, det här låter ju bra. För jag skulle ju aldrig släppa iväg musik som jag inte var nöjd med. Det kan man ju inte göra. Utan jag släpper ju musiken först när jag känner att ja, det här är jag nöjd med, det här står jag för. Så att det är en väldigt kul känsla det där, att man faktiskt tänker, fan alltså. Ibland händer det att jag hoppar krigsdansar hemma och säger, Gunnar, Gunnar, du är genial! Gunnar, Gunnar, du är genial! Det är ganska roligt, för att om inte jag tycker om mig själv, vem ska ju då göra det, så att säga.
Men du sa att du, innan du släpper iväg, är du perfektionist och så?
Nej, inte alls. Nej, inte alls. Men det är klart att man behöver inte vara perfektionist för att se till att man tycker att man inte släpper en sak förrän man känner att det är bra. Men det behövs ju ofta att bara, när jag komponerar till exempel musik till en sång, så lägger jag ifrån mig den och sen så nästa dag så sätter jag mig ner och tittar på den och går igenom den. Och då känner jag precis, ja, det här ska jag fixa, det där ska jag ändra, så ska jag göra det här. Man sover på saken och nästa dag så känner man precis, så här ska det vara, och sen är det färdigt.
Skriver du, spelar du musik fortfarande hemma och så?
Ja, det är klart att jag har ju en flygel här, så att jag spelar på den varje dag. Det är ju...
Du har en flygel och det är ett minipiano där.
Nej, ja, en liten spinett heter det faktiskt.
Spinett, vad är en spinett för
spinett något? Är ju en liten cembalo. Mm. Fast den är lite, så man kan trycka in den mot väggen så att den är ganska liten. Mm. Den hade vi med i en fickteater, gjorde en fickopera som heter Fingrarna i halsen. En rysare för överklassen kallar vi den. Och den hade liksom, det var lite operamusik som jag hade skrivit för den. Och då köpte vi den där 1968 tror jag faktiskt. Som jag köpte den har jag kvar fortfarande. Så den kan man ju spela på nätterna också, för den stör inte grannarna. Det hörs ju inte.
Nej. Ja, du har ju en fantastisk lägenhet.
Ja, jag är så glad över den. Den är så ljus och så tyst också. Jag hör ingenting från grannarna. Och grannarna säger att det är bara roligt om de hör att jag spelar piano. Det är kul faktiskt.
Du har ju utsikt. Kan du beskriva din lägenhet?
Ja, man åker ju hissen, 7 trappor, så får man gå en trappa upp. Så det är ju en top roof apartment som man säger, sånt där, med utsikt åt 3 håll och så. Så att byggmästaren gjorde den här lägenheten till sig själv när huset byggdes 1962, att man skulle sitta och titta på båtarna, som man kan se ända ut till Lidingö, så man kan se båtarna som kommer in där och så. Men han flyttade aldrig in här, för hans fru sa, hörru du, tänk, hissen går inte ända upp, och sen när vi blir gamla så kan vi inte gå den där sista trappan upp. Och så att de flyttade aldrig in, så det var en annan familj som flyttade in här 62 och som bodde här ända fram tills jag flyttade in här 1973, och sen har jag bott här sedan dess.
Ja. Och hur har den här delen av stan förändrats sedan du flyttade in här för 50 år sedan snart?
Ja, det är lustigt, nere i hörnan här på Dunäsgatan där jag bor, och det ena hörnan så låg det en mjölkaffär och den andra hörnan så låg det en köttaffär, och så på den tiden var det ju sånt här. Och det här fanns ju, det var ju ganska dött måste man säga, den här delen. Det fanns ju ölcafé, det fanns ju Diana här på Folkungagatan och sånt, som numera är Humlehov, och så ölcaféer fanns ju flera stycken och så, men det har ju förändrats något så otroligt. Alltså man går härifrån och bort till Medborgarplatsen så ser man minst 50 pubbar och restauranger och så. Och ungdomar och kaféer, de älskar ju den här delen runt Nytorget och Medborgarplatsen och Folkungagatan. Och SOFO som det kallas, SOFO, Folkungagatan. Så att det är ju ett verkligt inneområde nu. Så egentligen.
Det var det inte för 50 år sedan.
Nej, verkligen inte. Då sa folk vilken konstig del av stan det här var. Så vidare. Hur kan folk bo här borta?
Vi pratade här när du gjorde de här kvinnolåtarna, eller musiken, kvinnokampen pratar man då. Sen kom kvinnokan och nu pratar man om feminism kanske mer. Är det mer jämlikt mellan män och kvinnor idag än det var för 50 år sedan, tror du?
Oh, säkert, säkert. Ja, fast man blir ju aldrig nöjd. Man vill ju att det ska vara jämlikt, till exempel med löner och sådana här saker. Så att, jag tycker fortfarande att kvinnans situation är... Alltså att kvinnor runt hela jorden borde göra revolution och så vidare. Det finns ju så fruktansvärt, inte bara i Sverige utan i övriga jorden så finns det sådana orättvisor. Hur kvinnor förtrycks fortfarande. Alltså, det är en av de viktigaste grejerna. Att man åtminstone får en jämlikhet mellan könen. Så att säga. Det är något att slåss för fortfarande. Där finns mycket kvar att göra och även i Sverige är det fortfarande man märker att kvinnor har jobbigare än vad män har. Det är ju så.
Jobbar du med någon föreställning nu?
Nej, vi spelar Jävla Kar spelas fortfarande. Vi ska ha en föreställning närmast i Kalmar där. Men allting har ju blivit uppskjutet. Vi skulle ha spelat i höstas och så, men nu är det framme. Så att nu är det närmaste vi ska göra den där Jävla Kar i Kalmar.
Det var du och?
Det är jag och Lennart R. Svensson. Okay. Det är bara vi två, så att det är en väldigt enkel föreställning. Vi kan sticka iväg och spela. Ofta har vi inte ens instrument med oss, utan det är instrument på plats. Och scenografin är bara svarta skynken eller sånt där. Så att den är otroligt enkel. Mm. Det är ju en slags stå upp kan man säga. En stand-up med Strindberg.
Vad gör du när du inte är hemma i din vackra lägenhet då?
Då kan jag gå ner till en kolonilotten som ligger här bakom Sofia skola här. Maitens, som det heter, Barnängens koloniområde. Där är en jätteunderbar oas. Alla som kommer dit säger så här, finns det en sån här oas i Stockholm? Mitt i Stockholm faktiskt. Ja. Och den är ju anlagd, den här Maiten, barningskoloniområdet, från 1906. Alltså det är en av de äldsta hela i Stockholm här. Och det är verkligen en fantastisk oas. Och speciellt det här året med coronan har det ju varit guld att kunna gå dit ner. Och kunna till och med bjuda dit sina vänner och sitta på och dricka kaffe på corona-avstånd. Och prata och umgås. När man just nu saknar det här med att kunna umgås och vara med sina vänner, så har ju kolonin varit guld värd. Den är ju fantastisk. Jag var nere senast igår nu och tittade. Och så nu kom den första smågula vintergäcken till exempel. Det är ju vår tecken av andra. Och sen kommer snödroppar och sen kommer krokus och så allt det andra. Så det är ju fantastiskt att få uppleva det. Och den har jag haft tillgång till tillsammans med min kolonivän sedan 2009 nu. Så att, ja, den är verkligen, den sätter en guldkant på tillvaron.
Bra, trevligt att träffas.
Ja, det är alltid kul att prata om vad man varit med om. Man har ju så mycket man ska berätta om i hela sitt liv, så hur det började och så. Ja, det var trevligt att få berätta lite.
Tack för kaffet.